If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Där ser man fyra stycken damer, två med hatt och kofta.
Vi har ju ältat lite här. Okej, hur ska man egentligen tänka? Vad betyder egentligen det här med en boll i taget?
Jag vaknar till att titta på tennis och somnar med att tänka på tennis.
Så ramlar min pollett ner. Hur knäppt det låter att stoppa påskägg med ägg i.
Det var roligt. Och så är det också lite härligt att den själen fick också plats i Roland Garros.
Du lyssnar på Tennisvänner, podden som servar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare. 15 love.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Du?
Ja.
Ska vi börja podda
ja,
kanske?
Kanske ska vi börja podda. På kontoret så jag tycker om att ta med mig, jag tycker om att äta ett ägg på morgon och jag kokar det efter att jag kommit. Jag kommer in ofta tidigt till jobbet. Och sen vid 9 rycket så kan jag koka det där ett ägg och käka. Då är jag hungrig. Mm. Och jag har haft en liten burk för det där. Ja men tänk, liten Tupperware. Av litet format ungefär. Passar ett ägg i perfekt. Liksom. Stoppar man den i kontorskylen och i handväskan. Den går fram och tillbaka.
Går fram och tillbaka med ett okokt ägg?
Ja men alltså jag tar ett ägg hemifrån. Mm. Stoppar ner i en liten burk. Stoppar in burken i kylen, kokar ägget under dagen, tar med burken hem, tar ett nytt ägg nästa dag. Ah. Förstår du hur står det?
Men kan du inte liksom koka ägget hemma? Och...
Nej, för det tycker jag inte om. Nej, jag tycker om, jag kan inte äta kalla ägg.
Nej!
Jag vill ha det ny. Det är också en liten hang-up då. Så jag kokar mitt ägg, det ska vara nykokt, jag kokar det på kontoret. Mm. Men jag tar det hemifrån, liksom, såklart. Ja. Du fattar. Ja. Mm. Och då så har jag tappat den här burken. Den här elitet format,
så du,
den här lilla
äggburken. Så du tänkte, du chansar lite?
Nej. Bättre upp. Så att jag har varit utan ägg i ja, 4 veckor eller något sådär. För att jag har inte fått ända nu att skaffa ny burk. Ja. Nej, men så står jag hemma här nu efter påsk och så har vi rivit påsken här. Och i hörnan på köksön så ligger liksom påskgrejerna lite så här. Ja. Ja, hopsamlade men inte bortplockade och där ligger några påskägg. Och de ser jag, perfekt.
Gud vad du är rolig, den här kan jag ha.
Det är så jävla dumt. Det här är perfekt storlek. Så jag lägger lite hushållspapper, stoppar i ett ägg, stoppar i handväskan. Kommer till kontoret, stoppar in ägget där då. Och sen så ska jag koka det där. Nej, det är borta. Jag är borta, jag springer på något möte, så kanske dagen efter jag liksom ska koka det där, men det är borta. Ja, då är det borta. Ja. Nej, men jag gör samma sak igen, för jag har ett gäng påskägg.
Är det en påskare som värper påskägg i kylskåpet?
Så jag gör det igen, stoppar in ett till påskägg. Kommer till det igen då när det är dags att koka det, borta.
Gud, det är någon som
tredje gången det händer. Alltså tredje gången det händer så kommer jag ut.
Och bara...
Jag kliver ut i hos gänget där medarbetarna sitter. Spänner ögon. Vem är det som tar mig? Vem är... Nu har jag en fråga. Vem är det som tar mina påskägg med... Jag ska inte så mycket, jag kan inte säga det. Mina påskägg med ägg i som jag stoppar i kylen. Jag lägger ett påskägg med ägg i kyl. Och när jag kommer och ska ha dem så är de borta. De ögonen.
Jag ska se.
om ögonen. Ja, jag ser det. Han ser ett gäng där. Tills någon säger då att, men varför stoppar du påskägg med ägg i? Det är jag som har flyttat dem till rekvisitområdet och lagt dem där jul- och påskpyntet är. Och där någonstans så ramlar min polett ner hur knäppt det låter att stoppa påskägg med ägg i. Det är inte helt normalt. Det är inte självklart att man ska förstå då det här är en lunchlåda. Åh, gud. Ja, nu måste vi prata tennis. Vad har vi idag? Alltså äntligen, alltså jag måste säga att det är skithärligt tycker jag. Jag har sett fram emot den här poddningen.
Ja.
Här kommer min smash. Nu kommer dagens smash.
Ja, okej.
Vi har ju ältat lite här. Okej, hur ska man egentligen tänka? Vad betyder egentligen det här med en boll i taget? Och jag kan ju bara gå till mig personligen. Alla säger att jag ska tänka en boll i taget. Men ibland kan det bli att jag står och tänker då. Okej, fokus. Tänk en boll i taget. Tänk bara på bollen. Mm. Men då tänker jag att jag tänker bara på bollen. Det blir egentligen inte fokus i sig.
Nej, på bollen. Utan du tänker bara på att du tänker
exakt.
På bollen.
Exakt. Men tack och lov för podden. Du berättade ju det här som vi pratade om i Ball Bounce Hit. Att man vid serven kan titta på motståndaren när den servar. Och när den kastar upp tänka Ball Hit. Bounce Hit. Alltså följa bollen, säga orden i sitt eget huvud. Jag började göra det där inte bara i serven utan i allt. Jag har spelat ett par matcher och par kompismatcher sen vi poddade in det avsnittet. Mm. Och då tänkte jag, nu börjar jag testa. Nu testar jag och gör det på alla bollar. Så ledes alltså. När bollen går fram och tillbaka över nät så tänker jag när bollen kommer, ball bounce. Och när jag slår tänker jag hit. Och sen så kommer en ball bounce hit. Du, det smalnade av. Det var som en sån här ljuskägla som går från en bred till bara zzzup, som till en liten smal brännhet ljusstråle. Som när man tittar genom ett förstoringsglas. Så skarpt blev mitt fokus på bollen då. Och plötsligt kändes det som bollen gick mycket långsammare. Jag hade kontroll. Och jag kände mig till slut nästan lite snurrig efter en halvtimme. Jag blev nästan som hypnotiserad. Av mitt eget spel. Men jag klev av banan med jäkligt lätta steg. För jag kände att jag har hittat en nyckel. Jag har hittat en, liksom ett handfast verktyg att hålla i. Kanske det bästa på det här året.
Det är dagens match. För det är faktiskt det som har fått mig att förstå det där med fokuset också.
Bäst hittills i min femåriga tenniskarriär.
Ja,
men då kände jag så här att det också gav mig, i och med att jag gjorde det på varje boll, nästan som sagt blev lite snurrig i huvudet av mitt ball. Hit, ball bounce, hit, ball bounce, hit, ball bounce, hit. Mm. Lite knäpp, men det gjorde var att jag fick verkligen som en mur runt omkring mig. Någon hade kunnat ropa på andra banan, Helena, jag hade inte hört det. Jag var helt inne i min trans. Och jag spelade bra. Jag spelade tålmodigt. Ja, bra, alltså allt det finns ju grader i helvetet. Men om man utgår från mitt spel i alla fall lite ödmjukt. Så kände jag att jag spelade bra för att vara mig. Jag spelade tålmodigt. Jag bara körde bollen. Jag kunde mata på rallies. Och inte försöka vara för hetsig eller ta en vinnare. Eller oj, nu kom den fort. Eller jag var som i trans. Det gav mig också ett jäkla självförtroende. Där och då på banan. För plötsligt kände jag att jag blev som ett med bollen i den här transen. Och kände mycket starkare. Jag skulle vilja säga inte så sårbar om motståndaren liksom skjutsade mig sida till sida. För jag var som ett gummiband med bollen. Jag var som jag hade en tråd till den där bollen. Jag var där. För det här mantrat bara ball, där kommer en bounce, där studsar den. Hit, där slår jag den. Vi grusar ju runt här nu. Det är ju grussäsongen. De spelar... Mm. Nadal spelar ut sig. Det är härliga grustävlingar. Nu pågår Rom. Vi har precis kikat på Madrid. Och framför oss är ju grus. Roland Garros.
Ja, Roland Garros. Roland. Och förra året stod du i på toaletten och... också, just hem, Roland Garros.
Just det, spela in en liten film till våra Instagram där man skulle prata in det det här lilla app-programmet skulle skriva. Je t'aime, Roland Garros. Men det är lite je t'aime. Vad har vi på Roland Garros?
Vi har batteriet, om man säger, är laddat med talang. Det är väldigt mycket bra spelare. Det kommer bli en tight match. Nu har man liksom haft de här superstjärnorna länge i toppen som har varit lite obesegrade. Mm. Nu börjar liksom skruvarna dras åt här och det är inte lika säkert.
Nej.
Nu finns det liksom nu the king of clay, Nadal, som ju har vunnit 11 stycken 11 titlar i Roland Garros. Vilket ju är helt galet bra. Det är liksom,
det är otroligt.
Han
är
inte självklart.
Nej, han är inte det. Inte efter den här säsongen. Där han har förlorat ganska tidigt på grus.
Ja, och sen så har vi ju Djokovic som kommer tillbaka och vinner Wimbledon, US Open, Australian Open.
Där har du inspirationen, Erika, med din vad?
Ja, Zverev... Han har ju fortfarande inte liksom presterat som förväntat. Men han ligger och puttrar här. Puttrar på. Det känns som han kan blixtra till när som helst. Och Nadal har liksom inte ens nått semi.
Nej. Alltså, nej.
Han har blivit utslagen i varenda grusturnering hittills. Så att han har inte... Nu i Rom så ska han möta... Tsitsipas igen. Alltså jag gillar verkligen Del Potro. Jag tycker han är så sympatisk och så han är lite av en krigare. Ja. Tsitsipas har ju det här liksom vad ska man säga, beach boy.
Ja, surf.
Surfkänsla runt sig liksom, men Del Potro, han är lite mer av en liksom, vad man ska, jag tänker liksom en trojansk arméledare i rustning.
Ja.
vad är det jag har sett för filmer som...
Är lite av Endgame, Avengers, är han lite en...
Han är snarare liksom nästan en sån här amerikansk, nu går vi in i döden tillsammans, ledare.
Ja, lite Armageddon. Die Hard.
Ja.
Han.
Ja.
Bruce Willis.
You gotta do what you gotta do.
Man's gotta do what a man's gotta do. Nu kliver ut på banan. Nu kör vi serven. Puff. Ja, där har vi Del Potro. Härligt.
Handslaget fast.
Det är ingen riktig skruv jag kan kli mig i.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag ramlar in baklänges typ och sätter mig på rumpan. Med en vit kjol på gruset. Jag har tittat lite på deras hemsida, rolandgarros.com. Och här har de fyllt med historier.
Mm.
Precis som Wimbledon så laddar de ju Roland Garros med själ.
Ja.
Och häftiga personer och personligheter som har spelat i den här turneringen. Och jag har några stycken som är helt underbara faktiskt.
Fair
den
way.
Första... Florence Nightingale slängde i väggen. Liksom. Här har vi en tennisspelare. En tennis. En heroinna som heter Jean Matei. Sport played a central part in the family's recreational activities. Och det där känns ju som sekelskifts.
Ja, visst.
Välborna.
Mm.
Ja, precis. Jeans bröder spelade fotboll medan hon och hennes syrra spelade tennis.
Härligt.
Sen så var hon väldigt, väldigt duktig på det här. Och det är en helt fantastisk bild som vi kanske faktiskt måste lägga ut på Insta. Jag tänker att du måste ha henne framför dig för att du ska förstå. Där ser man 4 stycken damer, 2 med hatt och kofta.
Ja, nej men de är så fina. Slips! Slips! Ja men Ulrika, vi måste börja spela tennis i slips.
De har fan slips. Nej men alltså det som är så himla coolt med Jean, inte bara vinner hon det här French Championship som det hette innan, det hette Roland Garros. Hon vinner 4 titlar innan första världskriget. Sedan så bryter första världskriget ut. Hon anmäler sig till Röda Korset och blir sjuksköterska och upplever väl krigets faser och hjälper människor. Och hon blir dessutom skadad i sin högra hand, så hon kan inte spela tennis.
Nej.
Men vad gör hon då? Jo, då startar hon en fransk motståndsrörelse.
Ja, hur cool.
En motståndsrörelsegrupp i Paris och smugglar meddelanden och lever rövare under andra världskriget.
Vilken historia!
Hon har fått 38 medaljer och dekorationer sen första världskriget.
Jeanne Mattei.
En sjuksköterska och en spion.
Här är tennisens Florence Nightingale.
15-30.
Och de är sköna fransmännen, för det är ju lite livet, vinet, kärleken och laid back. Och nästa stories som de presenterar är typ en James Dean-person. Och inte ens en fransman, utan Arthur Larsen, som faktiskt var amerikan, var en fantastisk och osannolik tennisspelare som har spelat i Roland Garros och som man har liksom pumpat in i Roland Garros-själen. Arthur Larsen var en ångestriden man. Han hade känslorna utanpå kroppen. Han var en sann konstnär lite grann. Konstnärssjäl. Han hade liksom ingenstans att göra av händerna, så han rökte. Han kedjerökte. Han var sån snygging, vet du. Så han fick ju ligga.
Ja.
Och liksom alla kvinnor ville liksom på något sätt lägga olja på liksom,
ta hand om han lite,
lägga balsam på hans ångest. Ja. Han duschade aldrig efter match. Han satt kvar och rökte i omklädningsrummet, snackelisnack. Du vet, han spelade så jävla bra. Och jo, det här är så roligt. Han hade en låtsaskompis. Han trodde på riktigt så trodde han att han hade en örn på sin axel hela tiden.
Okay.
Så det finns en historia på Wimbledon när han hade liksom gått utanför området. Så hade han, när han ville komma tillbaka, frågat en vakt om inte örnen också kunde få följa med.
Amen.
Alltså, förstår du?
My eagle.
Och at Forest Hills, det är väl också någon turnering kanske. Så hade han begärt att de 4 marmorörnarna, alltså statyerna, skulle täckas. Därför att han ville inte göra sin låtsaskompis upprörd.
Vilken rolig! Vilken knäpp!
man har sett honom snacka med sin örn.
Vilken knäpp!
Det var roligt. Och så är det också lite härligt att den själen fick också plats i Roland Garros. Ja, eller jag känner så här, bara
ja, ja, exakt. Ta en cig.
Ta en cig istället och en brandy.
Den tredje storyn.
Och det var Susanne Lenglen. Och hon var en riktig, riktig diva. Och en fashion förebild. Hon förändrade liksom den här långärmade långklänning och hatt.
Ja,
och
det är härligt. Så det var en fransyska såklart då, som gjorde det.
Ja, och det här var under Le Belle Époque. Ja. Det måste ju vara 30-talet då. Dels så var hon känd för sin stil. Mm. För att hon showade på tennisbanan. Hon, när hon liksom smashade, då hoppade hon högt. Liksom, med höga, med benen rakt upp i luften. Och hon dansade fram. Och hon var verkligen liksom, hon spelade en sån härlig tennis. Ja.
Det är kul, det här är väldigt visuellt. Så. Vi kommer ju absolut, alla de här storiesen kommer vi faktiskt leta upp lite bilder och lägga ut på Tennisvänners Instagram.
Naturligtvis så hade hon ju då en fransk modedesigner som designade hennes kläder.
Ja,
The Plated Skirt. När det blir så där, det här får du klippa bort sen, men du vet när det blir så där
plisserat.
Hur översätter jag det? Mm. Plisserad, ja, tack. Den plisserade kjolen är det som hon
fortfarande
har.
Fortfarande en stilklassiker på tennisbanan.
Sen så hade hon ju, men du vet, strumphållare.
Ja. Va?
Hur coolt är inte det?
Gud vad häftigt.
På banan.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Franska öppna och mode hänger ihop. Det har ju gått en chockvåg kring Roger Federers kläder på Roland Garros nu på Franska öppna. Han är sponsrad av Uniqlo och kommer ha se ut som en pepparkakegubbe. Eller som en UPS delivery som Twitter säger. Med bruna kläder med vita revärer.
Hur tänkte de nu?
Men då spanade jag lite på vad vi har att förvänta för kläderna och kliver ut på banan på Roland Garros nu.
Mm.
What are you looking at?
Och då kommer vi få uppleva Zverev i en helt ljuvlig aprikosdress. Sen har vi då fina Maria Sharapova som kör sina spaghetti straps, alltså tunna axelband i kors. Sen har vi då Fognini. Honom kan man ju lita på i alla fall. Han glider ut i knallrött från topp till tå med stora svarta blixtar på.
Nästan lite Ferrari. Men om du zoomar in på hans svettband. Ja. Ser du att det är dödskallar då?
Ja, då är det dödskallar på svart. Och det är nog en dödskalle på kepsen också. Han kör all in. Här kommer jag.
Ja, jag älskar det.
Sen har vi något spännande här. Och det är Svitolina. Hon har ju en tatuering, mytomspunnen tatuering med stor tiger på högt upp på vänstra låret. Och nu på Franska öppna kommer hon ha en kjol som där man ser större delen av den här tatueringen. Som hon fortfarande inte har berättat om varför hon har den. Mm. Men man vet att den är väldigt personligt kopplad. Sen har vi något helt underbart. Och det är liksom Kiki Mladenovic. The darling of Roland Garros kallar hon det för här. Mm. Hon kliver upp i en klassisk plisserad trefärgad, le tricolore inspirerad fast i mjuka pasteller. Jag känner att det kommer nog vara säga klirr och kaching i många varukorgar. De som säljer ju tennispointer om kläderna som stjärnorna har. Och sen tycker jag de har uttryckt det så fint kring Nadal som vi får hoppas det går bra för här nu då. Han kommer ha en
oceanblå outfit. Mm. The flooded color makes him look like a force of nature. Mm. Så vi hoppas att han är en force of nature. Sen har vi lite fransar på kjolen här. Det har jag inte sett förut. Bethany Mattek Sands. Hon kör rosa korallfärgad kjol med... Ja, det ser ut som de har kört den genom dokumentförstöraren. Kanske att Franska öppna blir tennisvärldens svar på The Mets. New Yorks The Mets. När liksom pressen bevakar klänningarna mer än eventet i sig. Den här pressen, Tennisvänner podcast, bevakar kläderna. Någon som kan mycket om tennis utifrån spelarnas perspektiv, det är ju en kille som heter Per Dunger som bloggar. Jag träffade på honom och han var dels jäkligt trevlig och sen har han en blogg som heter Game Set Wished. Där han följer tennisen från proffsens perspektiv mer än vad vi gör. Jag är lite nyfiken om han har något inför French Open som står för dörren. Ska vi...
Det är spännande.
Alltså, ska vi bara...
Vi ringer honom.
Vi bara ringa honom. Ja, vi kollar om han är hemma. Mm. Det gör vi. Mm. Per, berätta. Vem är du?
Ja, jag heter Per Dunger och har ett jättestort intresse för tennis. Jag vaknar till att titta på tennis och somnar med att tänka på tennis. Jag spelar så ofta som det bara går och det brukar oftast bli 6-8 timmar i veckan.
Wow!
Ja, helt underbart. Och sen har jag då två barn som också spelar, Hugo och Hjalmar, som är 15 och 13, som jag åker med runt de i Sverige och spelar tävlingar.
Ja, men liksom, hur tennisnördig är du egentligen på skala?
Ja, jag är nog en, på en skala 1-10 så är jag nog 12.
Ja.
Ja, där satte vi ribban tyckte jag.
Men det beror på, liksom, jag är ju ganska bra kompis med Jonas Arnesen. Han är ju mer nördig på ett faktabasis. Jag är mer nördig på... Jag har lyssnat på er en del, så jag är nog samma som er. Lite nördig på att hur det känns att träffa bollen och lite känslan. Annat. Sånt nördigt. Ja, känslan.
Men du, Per, du har ju en blogg också. Och därför tror ju vi att du vet väldigt mycket om tennis.
Det är ju ett sätt för mig att försöka hitta min vinkling av tennis då. Och egentligen så har det mest varit att jag har intervjuat några jättetrevliga personer som jag tycker är föredömen i tennis. Och det har varit Thomas Enqvist, Robin Söderling. Spännande. Och sen två tränare, Patrik Langvart och Johan Hedsberg. Ah. Sen har jag haft möjligheten då att vara akkrediterad på tävlingar, så då har jag varit på Stockholm Open och Swedish Open och skrivit lite reportage från de tävlingarna.
Ja, men det är fint, det har vi sett. Hur hittar man på bloggen?
Det heter Gameset och så Wished. Gameset Wished.
Vi har ju suttit här och pratat om Franska öppna hela förmiddagen. Vi ringer upp det här nu för att vi tänker att har du någon koll? Har du någon spaning om franska? Vad har vi på franska?
Ja, jag skulle säga att tyvärr så blir det nog som alla år att det blir Nadal som vinner. Men jag hoppas på Tsitsipas, jag hoppas på Fognini och jag hoppas på Monfils. Men jag tror det blir Nadal tyvärr. Just att slå honom i 3 set.
Monfils är så rolig att titta på.
Ja, Monfils vore ju fantastiskt, men att han ska hålla koncentrationen så länge...
Ja, du tror på Nadal.
Ja, och den enda som skulle kunna ha gjort det är ju han som gjorde det en gång, Robin Söderling. Men jag tror inte en comeback är nära. Däremot är det bästa tennisen jag sett, att se Robin Söderling. Sen det jag tycker är spännande är Tsitsipas, just att han vågar gå på nät och han slår väldigt hårt. Så att,
han spelar så härligt tycker jag. Jag tycker det känns så befriande, hans sätt.
Verkligen. Men och sen har vi ju Stan också då, men Stan tror jag inte är tillräckligt fysiskt bra form. Han har ju varit skadad, så att jag tror att...
När du säger Stan, menar du Wawrinka då?
Ja, förlåt. Då menar jag Stanislav Wawrinka.
Hade du koll på den, Helena?
Stan Wawrinka, ja. Ja, visst.
Ja. Mm. Magnus Norman jobbar ju med Stanislav Wawrinka, men jag tror att... Att han, nej, det blir för svårt just att slå de här, att han då ska orka 2 veckor att vinna 5-sättare. Då måste kroppen vara i väldigt god fysisk form. Nu säger jag väl personligen då, men det är ofta när inte Magnus är där. Då presterar han inte lika bra som när Magnus är på plats.
Jag känner mig så stolt nu.
Magnus har jag lärt känna och Stan har jag träffat några gånger, men Magnus är ju fantastisk.
På vilket sätt?
Ja, ja, men det var ju samma sak med Robin Söderling. Magnus sa ju att kastar du racket en gång till, då är inte jag din tränare.
Nej.
Men det är ju egentligen det enda jag ser, det är hans Tsitsipas. Annars så tycker jag att det kurios, men han är ju så konstig. Han har ingen bra föredöme. Monfisto då möjligtvis, men Mikael Tillström har ju försökt med honom, men det verkar... hopplöst fall. Han vill bara göra på sitt vis och man...
Jag han vet, är lite
Mikael
av en tennisbild.
Mikael har försökt få honom att träna och försökt få honom att...
Han är väldigt rolig att titta
sätt,
på. Han har otroligt mycket karisma. Utstrålning på banan.
Ja, Monfils är fantastiskt. Ja, och han är en jättefin person. Det måste jag tyvärr faktiskt säga, till skillnad från Kyrgios, för det han har uttalat sig om sina kollegor och på det sättet han betedde sig här nu i Rom, så... Nej. Är han inte på min topp 10-lista.
Kan inte du snabbt bara berätta, vad var det som hände?
Ja, han beter sig jätteilla och får ett gemstraff. Och då tar han en stol och slänger in på banan.
Nej.
Och då inser han att han har fått matchstraff, så att han går av banan. Nej. Och hela publiken buar. Och innan dess, då, dagen innan, så har han gjort en podd- och berättat om hur illa han tycker om Djokovic, Nadal och Verdasco. Så att han, nej, inte poppis. Hellre Monfils då, som är en riktig showman. Och ja, han har gjort fantastiska slag på sistone. Och sen har jag faktiskt fått höra från då både Tillström och av honom själv att just ibland när han leder med 5-2 och så tycker han, I feel sorry for the guy. Så då släpper han upp honom till 5-lika och sen vinner han. Så att det är också ett sätt.
Ja, det vore fantastiskt att se. Jag hejar på honom, tror jag.
Ja, med i franska.
Har du några liksom skop vad det gäller damerna?
Rebecca Pettersson skulle jag absolut säga. Hon har ju mött Serena 2 gånger. Det vore just ju kul det. om hon kan lyckas.
Alltså, va? Vilken skräll.
Kom igen nu, Rebecca. Vi backar dig.
Verkligen.
Du sa också, Söderling, att det var det bästa tennisen du har sett. Vi är så nyfiken.
Ja, Robin, när i Franska öppna, när han slog Nadal, det var det bästa jag någonsin har sett. Han slog ju verkligen bort Nadal. Alltså den tennisen, det kommer vi nog tyvärr nästan aldrig få se. Det är Del Potro som spelar någorlunda liknande, men han har inte riktigt samma rörlighet som Robin. Robin verkligen bombade ut Nadal och den forehand och backhand och den serven, alltså han var i sitt livsform. Det var fantastiskt att se.
Vad kul, nu får jag rysningar. Alltså Helena, det har vi ju pratat om många gånger, att liksom varför började vi inte spela? Tänk om vi kunde liksom födas om och börja våra liv från början och få liksom spela tennis från barnsben. Och liksom uppleva den från början. Vi har ju börjat bara för några år sedan. Lite grann
ja, ni får börja om.
Jag har missat
fast en massa. Förhoppningsvis kommer det en massa mer roligt.
Okej, avslutningsvis innan vi lägger på.
Ja.
Med några korta ord. Varför ska man inte missa Franska öppna?
Franska öppna är... Det är ju årets höjdpunkt. Just grus. De andra tävlingarna tycker jag... Då är det verkligen den som har bästa fysiska... förväntningar eller bästa fysiska
förutsättningarna
som vinner, och just att man ska i 5 set. Det är självklart att det krävs sin mästerman att vinna Wimbledon och US Open etc, men franska tycker jag är där verkligen krävs en man med fysisk uthållighet och styrka.
Vad roligt att prata med dig, Per. Det får vi göra om.
Gärna. Ha en underbar dag. Ses på banan.
Vi hörs igen. Hej!
Hej!
Du, vet du vad? Jag har... när vi spelade in avsnittet om Australian Open så gjorde vi lite Australian Open for Dummies. Nu har jag French Open for Dummies. French Open är en Grand Slam. Bra, då har vi i alla fall satt det. Och det är tillsammans med Australian Open, Wimbledon och US Open. Det heter ju också känt som Roland Garros. Och i Frankrike säger man inte French Open alls. Då säger man bara Roland Garros. 1891, alltså över 100 år sedan, så spelades första turneringen. Och då var det bara för herrar och bara för medlemmar i klubben då. Medlemmar av franska tennisklubbar. Mm. Några år senare, 1897, så ganska snabbt inpå, så fick kvinnor spela. 1928 flyttar man till den nya stadion. Och den döper man till Roland Garros. Och det heter Roland Garros för att han var en pilot. En fransk pilot som var den första som flög över Medelhavet. Och han, det var helt enkelt så att han, den här flygaren, han spelade så ofta på den här banan. Han spelade tennis, han var tennisbesatt, han var som du och jag. Så att de döpte den efter honom. Det är den minsta av de olika Grand Slam-tävlingarna. Visste du att underlaget, man säger att de spelar på grus.
Mm.
Men det är egentligen inte grus. Utan det är 3 decimeter av vit limestone som sedan har pudrats med rött tegelpuder.
Ja, helt underbart, Helena. Nu börjar liksom min familj vakna här. Och nu kommer min man här och ska rosta lite mackor.
Men innan du går till det måste jag nämligen säga, jag ska bli tennishypnotiserad. På riktigt.
Ja, det ska du faktiskt. Ja, just det.
Ja, för att en av våra vänner, hon har utbildat sig till mental coach. Och i det här så ingår det en hypnosutbildning. Mm.
Du måste berätta mer om det och även boka in en tid till mig. För jag vill också gå på den hypnosen. Och så kan vi väl ta det vid ett annat poddavsnitt och bara...
Jo, det kommer vi följa upp, självklart. Men jag tyckte det var härligt att vi börjar vår hypnosresa nu. Mm. Tennishypnosen.
Ja, det är så härligt. Ja, fasen Helena, gud vad bra.
Nu är tiden ute.
Nu känner jag att min tid är ute.
Och hej, leverpastej. Ja. Tack och gör fiskespö.
Ja, men vi kan, vänta, vi stannar bandet spela. Här nu.
Okej.
Okay. Ja, 3, 2, 1, nu.
Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook.
Tennisvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.